Det här är Lilla Drevet, ett pratprogram om politik och samhälle. Jag heter Ola Söderholm, jag sitter här med Liv Strömqvist och K. Svensson. Hej på er.
Hej.
Tjena.
Vi befinner oss i Stockholm, en av de mest spännande och nattklubbstäta städerna i ABC-området. Vi är här uppe och spelar in den här veckan.
Ja, just det.
Sitter i Aftonbladets egna poddstudio.
Mysig.
Precis.
Ja, ja. Ja, nej,
jag ljög. Men man kan ge lyssnarna den resan.
Ja, men de hade en liten lucka här som de lät oss komma i. Vi får skynda oss och riva av ett drev här innan Markus Larsson och Kristin Lundell kommer in. Och...
De stora elefanterna.
Ja.
Vad är det för podd de har?
Larsson och Lundell.
Jaha.
De snackar väl om Mad Men och sånt. Kan tänka mig. Att man får gåshud av Emily Lou Harris röst kanske.
Sluta innan vi somnar, Ola. Och så går vi vidare med det här programmet.
Det här är ju en podd för Aftonbladet Kultur.
Det är det.
Ska vi säga. Mm. Och veckans avsnitt görs också i samarbete med akademikernas A-kassa. Det var Agendas stora partiledardebatt i söndags.
Mm.
Mm.
Du ska prata om det senare.
Jag kommer prata mer om det. Fylligt reportage kommer jag ha från partiledardebatten.
Okej, okay. Då börjar med ett ytligt här i början. Det hände ju en spektakulär grej. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson pratade om det här hemska med att drunkna flyktingar på Medelhavet, att ha gjort det senaste tiden.
Mm. Just det.
Vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz.
Mm. Starka ord.
Ja, det var väl lite sådär. Jag är inte först med att hoppa på det här uttalandet.
Sist närmare, va?
Ja. Absolut sist.
Därför måste jag vara bäst.
Mm. Ja, nu är det fan upp till bevis, Ola. Låt oss höra, varför var det här så fel?
Ja, men jag tycker väl ändå att det är en lite intressant fråga att grotta ner sig i.
Mm-hmm.
Att vi som sammanfattar veckan kan få göra det.
Ja, ändå. Absolut.
Att det är en intressant fråga att ställa sig. Hur jävla väck är Åsa Romson?
Ja, men...
Kommer jag tycka då?
Är det det du har suttit och grunnat på? Att det du ska säga är så här, hur jävla väck är
Vill du ha en siffra?
På en skala. Det är min nya input i det här drevet. Hon är så väck. Men jag tycker ändå att det är...
Hon träffar högt på Lambert-skalan.
Jag tycker ändå att det är djupt fascinerande. Att en människa som har ägnat hela sitt vuxna liv åt att öva på att prata politiska inte uppfattat laddningen i ordet Auschwitz.
Och inte heller kunnat lära sig exakt hur det uttalas, utan säga Auschwitz.
Och jag tyckte,
ljudet på fel plats.
Precis, och jag tyckte också att det kändes inte så här flugigt när hon sa det, att jag tyckte det kändes skrivet. Ja. Förberett.
Det är ju självklart någon som
alltså det, är ju, det gör det hela sin... Alltså huvuden måste ju rulla på Miljöpartiets kontor. Någon packar just ner alla sina saker i en brun låda.
Ja, men det kändes
någon packar just nu ner huvuden i en brun låda.
Ja, men det var ju något som var...
Och är det inte Åsa Romsons så är jag besviken.
Det kändes som att det var något som var framplockat i samrör med en talepunktsskrivare.
Mm.
Att det var inte någon så här... Att de pressades i stundens hetta.
Nej.
Det fanns ingen sån press där, att de satte henne på pottan. Använd en historisk liknelse för att beskriva flyktingdöden på Medelhavet nu! Auschwitz, fan! Fan! Just det då, att ha övat på att prata politiskt och inte förstå laddningen, att det är bara något man slänger sig med. Auschwitz hit och dit.
Mm.
Att hon är som ett barn som svär på engelska. Har den känslan för språkets nyanser.
Ja, just det.
Tänker jag. Ja, men som ni sa, det kändes som en förberedd retorisk grej.
Mm.
Hon hävdade dock själv att det hände i stundens hetta.
Aha.
Det var ett kraftuttryck som kom i stunden, så det var nog inte den mest lämpliga formuleringen. Men det kom från hjärtat.
Mm. Det kom från hjärtat.
Mm.
Hennes hjärta som blöder och brinner för att få relativisera nazisternas industriella mördande. Hjärtat tar aldrig miste. Aldrig, aldrig. Har hjärtat miste.
Är det Knausgård du citerar nu så fint? För hjärtat är livet enkelt.
Det bara slår.
Och relativiserar nazisternas industriella mördande.
Den här Knausgård-runken måste ta slut någon gång.
Tycker att det kan användas som synonym för alla hemskheter. Nazisternas industriella mördande.
Ja, det är inte en klockren liknelse, det var ju medveten. Göran Greider gick ut och förlät henne idag på Twitter. Han sa, hon gjorde fel men har bett om ursäkt. Jag, hunden och 1000 maskrosor förlåter henne.
Skrev
han. Han talar för varenda maskros där ute.
Ja, men han är en kristen människa. Ja, precis. Vi kan säga att det här som jag spelade upp var Romsons första försök att be om ursäkt, som inte var så lyckat.
Nej.
Efter ytterligare 2-3 försök dagen efter så fick hon ju till det ganska bra. Hon är på att ramla runt och säga att det var hemskt Hitler gjorde mot sienarna. Ja. Och så blev det en ny spin.
Och folk, hon började för att säga att det var hemskt vad Hitler gjorde mot tattarna, ögjävlarna, kroknäsarna. Nästa försök. Jobbade sig upp från det.
Ja, dåliga timmar för dem, sa
ja. Ja, det var så jävla rolig rubrik på Aftonbladet efter debatten. Så det på högst upp på deras första sida står det: Romson backar inte från, eller Romson står fast vid sitt nazi-uttalande. Så bild på Romson. Alltså, det är ju en orättvis rubrik, men det är ändå så jobbigt att kvällen slutar så. Det var ju inte så här det skulle bli.
Nej, det
skulle bli. Debatten.
Att nästa dags rubrik skulle bli Romson står fast vid sitt nazi-uttalande.
Vad är det som har gått fel här? Du har gjort ett nazi-uttalande så har du klabbrat dig fast vid det så att knogarna vitnar.
Men visst, tror ni det finns någon
jobbig tvåstegsraket?
Lite chans att hon trodde att hon gjorde en Palme-jultalet 72 grej där han faktiskt också jämförde med Treblinka i alla fall. Alltså att hon tänkte manegen är krattad. Det är så man gör för att få till en riktig jävla tjota blängar.
Ja. Mm.
Just det.
Det skulle faktiskt kunna vara så. Mm. För Palme fick ju kritik av samma anledning.
Alltså Palme sa väl ändå inte så här, liksom Vietnamkriget är den nya Treblinka.
Nej, utan det är
vi har
också ett
historiska exempel. Vi har detta, vi har detta, vi har detta.
Där våldet har triumferat.
Där platser blir förknippade med handlingar också. När man ser namnet på en plats så tänker man på ett övergrepp.
Guernica.
Hon männar sig Medelhavet. Man har med nu kommer ingen längre tänka på paraplydrinkar, tjocka tanter, snygga greker.
Britter som tagit så mycket ecstasy att de inte kan känna glädje längre.
Kontakter på sådär skolresor utan
nu bara tråkigheter.
Ja.
Men jag tycker att vi ignorerar hennes påstående att det här skedde i stunden.
Okay.
Jag och ni också verkar ha en känsla av att det var planerat.
Mm.
Och då vill man försöka förstå hur hon då och Miljöpartiets talepunktsskrivare tänkte. Liksom, alltså, hur fan kan det vara vår tids Auschwitz? För jag tänker att vår tids Auschwitz borde väl snarare i så fall vara det de på Medelhavet har flytt ifrån.
Mm.
Alltså kanske typ krig i Libyen eller Syrien eller Nigeria eller whatever. Vilket jag också kanske hade klassat som en smaklös liknelse om man gjort det. För att det är så här en nivåskillnad då i hemskhet mellan Auschwitz och krig. Men det är i alla fall pyttelite närmare någon rimlighet i jämförelse.
Ja. Då har det varit på Palme-nivå tycker jag.
Att vår tids Auschwitz är ju hemskheten, inte den riskabla flykten från hemskheten. Och om Romsson tycker att Medelhavet är vår tids Auschwitz, alltså då måste ju rimligen tycka att 40-talets Auschwitz, det var inte Auschwitz. Utan Auschwitz var flykt från Auschwitz.
Ja.
Alltså restriktiv asylpolitik mot människor som riskerades att skickas till Auschwitz, det var Auschwitz. Alltså att Sverige knappt tog emot några judiska flyktingar för en halvvägs in i andra världskriget, extremt klandervärt.
Mm, mm.
Men ändå inte mer Auschwitz än Auschwitz.
Nej.
Skulle jag säga.
Auschwitz är Auschwitz.
Ja, jag skulle säga det. Robson skulle inte det.
Nej.
Men jag menar, alltså hemskt att göra så lite för att hjälpa dem som skickades till Auschwitz.
Mm.
Skäms på er som gjorde så lite för att rädda människor under förintelsen. Men faktiskt skäms ännu mer på er som utförde förintelsen. Jag tycker att man måste kunna se en gradskillnad mellan de här två felen.
Ja. Absolut.
Men nu när vi har förstått det här om Romson, att hon anser inte att hemskheten är hemskheten, utan flykten från hemskheten är hemskheten, då är ju inte liknelsen lika farlig.
Nej.
För man kan säkert jämföra själva flykten.
Mm, mm.
Och det är ju liksom, alltså det som hände på Medelhavet är vår tids Sveriges agerande 1936-1943. Det var det Romson menade med Auschwitz.
Ja, det är sagt.
Och det är ju inte farligt. Oturligt nog för Romson är ju inte det den gängse definitionen av Auschwitz. Att det är Sveriges agerande 1936-1943. Men i alla fall, Så här gör rent vår rams.
Bra.
Ja, för jag tycker också att det får inte förlora alla proportioner.
Nej.
Hon sa lite fel. Mm. Det får man göra. Jag säger som Greider och 1000 maskrosor där ute. Du är förlåten.
Greider, 1000 maskrosor och K. Svensson. Och Greiders hund.
Greiders hund också. Så vi är 1004 på Romsons sida.
Mm. Och 1003. Och min deduktion här, eller vad det heter.
Just det, så fyra.
Din...
1004.
Din såsreduktion.
Såsreduktion.
Deduktion.
Där satt den, tycker jag.
Det är inte logisk deduktion.
Det heter såsreduktion, Ola.
Det heter såsreduktion. Det blir så här crazy humor. Jag är lite full.
Mm.
Ja, bra. Men vad snällt av dig att göra det här.
Ja,
jag
tolka tänker dem som.
Att även de värsta förbrytarna måste få en försvarsadvokat. Absolut. Även Åsa Romson den här veckan.
Absolut, men vad hade hon för förklaring till att hon sa zigenare?
Trötthet.
Alltså, men ja.
Det är kortare att säga rom. Så jag tycker det liksom låter dumt att säga så här. Jag tog det här jättelånga ordet.
Åsa Zigenarsson. Längre än Åsa Romson.
Snyggt! Ja, den toppar såsreduktion tycker jag faktiskt.
Det har börjat ett nytt program på SVT som heter Batinas skilda världar.
Aha.
Har ni sett det?
Nej.
Jag har hört talas om det. Det handlar om en lyxhustru.
Ja, eller det handlar liksom om Batina Philipsson som ju är gift med Aje Philipsson. Ni vet.
Nej.
Kungens kompis.
Kungavännen.
Jaha, ja. Ja, men det ante mig.
Aje Philipsson. Han är som Noppe Levenhaupt. Fast han heter Aje.
Fast en annan farbror.
Fast en annan farbror. Men tänk på Noppe så har du Aje. Och själv kommer då Batina från en palestinsk familj och växte upp med 8 syskon. Mm. Och hon var bara 22 år gammal när hon då träffade den 35 år äldre Aje Philipsson på Rish.
Ja.
Mm. Och hon var då rosförsäljare och han var mångmiljonär.
Alltså en sån gumma som går runt och säljer rosor på uteserveringar.
Ja, om den gumman är Salma Hayek fast otroligt mycket snyggare. Tänk dig Salma Hayek fast ta bort allt fult på Salma Hayek. Så har du Batina.
Ja, okej.
Okay. Tänk dig en 21-årig Salma Hayek utan allt som är fult.
Mm. En jättesön söt palestinier är det vi talar om här.
Fruktansvärt alltså. Vacker 21-åring.
Men hon kom också från då ekonomiskt armod eller?
Nej, det tror jag inte direkt. Men det var ju liksom en syskonskara om 9 och de har liksom invandrat från Syrien, palestinska flyktingar.
Och levde på att sälja rosor på Rish utservering.
Hon var också faktiskt värdepresentatör på TV3.
Aha.
Så ja, men då hon så. Bara extra knyckte lite som rosorsäljare. Men ändå, skilda världar.
Ja, det är det ju.
På Wikipedia står det så här. Batinas giftermål med Aje beskrivs ofta som en Askungesaga.
Mm-hmm.
Och det är också en bra liknelse. Om prinsen då i Askungen skulle vara närmare pensionsåldern än vad han är i sagan. Då skulle det vara en Askungesaga.
Uh-huh.
Typ om Snövit inte hade gift sig med prinsen utan istället bara gift sig med han, den här jättegamla dvärgen. Eller den gamla dvärgen.
Kloker, ja. Just det.
Om Snövit hade istället givit sig med Kloker som en oväntad vändning, då hade det varit superlikt en sån gammal svensk folksaga.
Mm.
Batina Philipsson.
Om prinsen alltså förvandlades till en pumpa efter klockan 12. Eller om prinsen var en pumpa hela tiden.
Nej, då hade det varit likt.
Eller? Jag vet inte. Men finns det en källa på Wikipedia till att det ofta beskrivs som en Askungesaga?
Nej, jag tror att det kan vara en människa som kanske jobbar lite grann in-house, Batina Aje Philipsson, som vill liksom spinna lite på den här Askunge-grejen.
Mm.
Det är alltså rätt så likt en saga, men inte superlikt en saga. Nu är då Aje.
Det är ju mera likt, tycker jag, en sån saga att det är en sån rik gammal ond farbror som har köpt en ung kvinna och ska komma dit någon prins och rädda henne.
Just det.
Så att han är ju mer någon sån som ska röjas ur vägen, tycker jag, under sagans förlopp.
Ja, Ja, kanske. Ja. Jag vet inte alls hur Aje är.
Alltså, han är säkert precis.
Ung i sinnet. Jag tror han har ett gosselynne.
Ja, det är mycket möjligt. Nu är han 72 år, Bettina är 36 och ser alltså ut som att hon är kanske 26. Men det spelar så stor roll, hur som helst. Det som är min poäng är att det naturligtvis är en svinbra idé av SVT att göra en reality-serie om Bettina Philipsson. Därför att hennes liv är ju såklart, alltså det finns ju ett fruktansvärt stort allmänintresse. Jag kan inte i min vildaste fantasi komma på, liksom fantisera ihop en människa jag är mer intresserad av att kolla på en TV-serie om än Bettina.
Nej, okej.
Okay.
Och jag kan
jag
inte...
är inte med dig omedelbart, men jag är redo att fortsätta lyssna.
Ja, jag är beredd att bli övertygad.
Jag kan inte fantisera ihop ens i teorin, i min vildaste fantasi, en människa som inte skulle vara intresserad av att kolla på en reality-serie om Bettina Philipsson. Så det är jättebra, men jag har en bara en pytte liten kritik mot det här programmet, och det är liksom vinkeln på programmet. För nu har de vinkeln fördomar. I själva programbeskrivningen så skriver de så här: Bettina gör en resa bland fördomar. Så är det så här: Bettina är van vid att möta fördomar.
Mot rasifierade då?
Ja, från olika håll. Ja, så här, fördomar mot henne själv, för att hon är ihop med en äldre man. Aha. Fördomar i hennes egen familj kanske. Jag vet inte vad. Fördomar från överklassen, att hon är en palestinier. Fördomar, jag vet inte. Det kan man ju tänka sig.
Ja, ja,
man hoppar mellan olika. Absolut. Alla har fördomar av varandra. Och det vet hon säkert jättemycket om, och då är tanken då att hon ska så här, åka runt bland olika samhällsklasser och vara så här: oho, har ni fördomar? Stämmer fördomarna? Var fördomarna fel? Så är programmet det. Fördomar. Ja, jag tänker i alla fall att det är ett dåligt tema. För det finns ju finns en annan sak som liksom är mega intressant med Bettina Philipsson. Det som är det verkligt intressanta, och som hon säkert vet allt om, och som därför borde vara, självklart borde vara hela temat för programmet. Och det är surhet.
Mm-hmm.
Ska jag förklara?
Ja.
Alltså, alla människor som har haft ett förhållande med en annan person längre än, säg, 3 veckor, vet att surhet liksom är en sån supercentral del i alla längre romantiska förbindelser.
Mm.
Det här behöver inte jag berätta för er.
Nej.
Att surhet är en sån valuta som man kan hålla på med. Alltså, en person kan använda sig av valutan sur för att få makt över den andra personen. Den måste, genom att, vad ska man säga, bemästra förmågan att sura, kan man dominera väldigt mycket i en relation.
Ja, för man tvingar den andra håller på och försöker vara en glad gamäng och kämpa för att få upp stämningen hela tiden.
Ja, precis. Det bästa är ju alltså inte att vara sur för en anledning eller något man kan reda upp. Det är bara för amatörer. Man måste vara så här odefinierat sur. Sur på ett sätt som inte går liksom. Så att den andra blir så här, börjar liksom trippa på tå och känna så här: ja, är det något jag har gjort? Är det fel? Är det fel på mig? Finns det något liksom så? Och så kanske man frågar också så: är det något jag har gjort? Och så säger den andra så här: va? Vad menar du? Nej, det är ingenting. Och så bara: ja, du bara verkar sur. Nej, jag är inte sur.
Jag är fan inte sur.
Stirra ut genom fönstret och säga: jag är inte sur.
Jag blir sur när du håller på så här. Då blir jag sur.
Är supersur. Säger jag inte sur. Alla känner till det här.
Ja.
Eller bara inte fräser och muttrar på något sånt jobbigt sätt. Så här, pyser ut någon form av aggressivitet. Som inte, så att den andra måste liksom... curla och liksom känna in och arbeta med den här surheten. En sak man kan göra själv om ens partner är sur, det är att själv vara ännu surare och försöka liksom bygga upp en sån terrorbalans av surhet.
Vad är det här för relationspodd?
Ja, det är bara tips som kan funka. Men ganska ofta så är det liksom en i förhållandet som är bättre på att vara sur. Som liksom kan hålla i surheten på ett bättre sätt. Bemästra surhetens kraft. Och den andra tvingas då hålla på och liksom konstra för att domptera sin partners surhet.
Ja.
I alla vanliga förhållanden så är ju den här surhetsgrejen en grej som liksom har en naturlig yttre gräns. För det är att man kan inte hålla på att använda det här den här surhets att sura och dominera med genom sin surhet. Man kan inte hålla på hur länge som helst, för man kan alltid bli liksom dumpad om man är för jävla sur.
Ja.
Men det som är så fruktansvärt intressant och det som gör Aje och Sabatinas relation så himla speciell, det är att de lever liksom i en situation där den naturliga gränsen för surhet inte existerar. För att Aje Philipsson är ju då en miljardärsarvinge och Bettina är en hemmafru utan inkomst. Hon jobbar inte, hon bara bor där, har gjort det i 17 år eller sånt där. Och sen läste jag också, efter att ha googlat lite, att de har ett äktenskapsförord. Så att ifall de skiljer sig så får hon 0 kronor.
Mm.
Vi har en situation som enligt min teori skulle ge Aje ett frikort där han har en möjlighet till att vara gränslöst sur.
Ja, alltså det,
gränslöst sur.
Surhetskapitalet korrelerar perfekt med det ekonomiska kapitalet. Ja. Är det det du? Ja.
Mm.
Han har möjligheten.
Gränslöst svinning på alla sätt han kan välja vara. Sur. Hysteriskt glad på ett obehagligt sätt kan vara också. Skrik, vakna, väcka det på natten och skrik, skratta. Väcka henne med att
skjuta champagnekorkar i ansiktet på henne.
Ja.
Varför är du så sur?
Frikort att göra allt.
Med alla sina pengar har han inte bara möjlighet att liksom köpa allt här i världen, utan också möjlighet att köpa sig själv, att vara inifrån och ut som en citron. Sur som en riktigt gammal citron. Men är det så? Har jag verkligen rätt? Ja, häng med så kollar vi lite vad som händer i tv-serien då, Bettinas skilda världar. Aje är faktiskt bara med väldigt, väldigt lite i den här serien. Han är bara med några sekunder. Så vi ska lyssna på en situation när vi kommer in i avsnittet, så är det att Bettina är nervös för att hon ska medverka i tv-programmet Skavlan och frågar då Aje, kan du följa med och sitta i publiken?
Du, jag är faktiskt lite nervös för det här med Skavlan. Skulle inte du kunna komma och sitta i publiken och
nej.
Ja, men lugn, jag har inte pratat klart än.
Nej.
Får aldrig den stöd jag behöver. Där har du honom ett nötskal.
Mm.
Ja, lite små, lite purket. Så.
Purken pensionär. Men det här var ju bara ett exempel. Vi kan höra lite när Bettina bara berättar själv om hur det är att leva med Aje.
Aje är så kritisk på något sätt, vilket jag tycker är bra. För att jag tycker att man ska vara kräsen, man ska tycka till, man ska säga till när någonting inte är tillräckligt bra, för då kan man alltid finslipa på det. Men samtidigt, jag menar, man är ju den man är, och det kan säkert hoppa grodor i munnen på mig. Men det är ju jag på något sätt, och då får man ju ta det.
Lite ledsamt bara. Men har de flera barn?
Ja, de har 3 barn.
Ja, ja.
Vi kan lyssna på en sekvens till när faktiskt barnen är med, och det är när Bettina precis ska gå ut genom dörren med sina barn för att de medverkar i Skavlan och ber då Aje att önska henne lycka till.
Kan man kanske få lite lyckönskningar? Tycker du inte pappa kan lyckönska mig lite?
Okej. Och prata inte för mycket.
Du är
stel som en sten. Ja, jag älskar dig också.
Du är stel som en sten, säger barnet. Otroligt träffande beskrivningar hur Aje
är. Hans tips var, prata inte för mycket.
Prata inte för mycket. Han bara går fram som en robot. Nej, men jag vet inte. Jag bara tänkte att det kanske skulle vara ett mer en sån intressant vinkel. Därför att jag tänker att Bettina kanske är så här den människan på jorden som är bäst på att liksom domptera gubbsurhet. Och eftersom jag tänker att det är en sån grej som förekommer, så kanske hela programmet skulle kunna liksom bara heta det istället. Eftersom Aje då är med, han är med väldigt lite, men ändå är så ogenerat och öppet sur. Istället för kärlekskoden, jag vill heta alltså surhetskoden.
Jag köpte min surhet för pengar. Någon annan fanns inte att få. Ja.
Och sen så är Bettina en sån Yoda i så vita kläder som har blivit en någon slags maestro i att bemästra en misslynt miljardär.
Mm.
En sur senior. En purken pensionär.
Bemästrar hon verkligen surheten, eller har hon bara vant sig vid att det är så här livet ska vara nu?
Hon säger så här, jag älskar dig också. Ja, du är stel som en sten, jag älskar dig också.
Att han hade inte sagt jag älskar dig innan, så det var mer som ett skämt.
Ja, men jag menar att hon går ju i fällan, alltså den sura personens fälla, att ta ansvar för all peppighet själv och sådär. Mm. Hon jobbar ju inte alls med någon sån terror tillbaka kaka på något
sätt. Men det är för att hon, då så säger väl han dörren är där.
Ja.
Ska hitta en ännu gladare rosförsäljare.
Men kan det vara liksom att nu pengar. Är Aje så detta är bara liksom en helt lös spekulation som vi kan klippa bort, men att han är nu för gammal för att orka ligga. Så därför då förlorar hon sin sista motvaluta på något sätt. Alltså vad har alltså nu
han vill inte ens ligga med
henne och vara sur. Just det. Kan det vara något sånt?
Ja. Ja, ja.
Han har liksom inget längre att förlora på sin surhet. Kan det vara, nu, jag menar inte att det var någon sorts handelsvaluta i deras förhållanden innan, men det är ju ändå en anledning till att skärpa sig lite.
Så, att, ja, så nu har han totalt liksom bara förlorat sig i gubbsurhet då?
Han kanske inte är stel som en sten längre.
Mm-hmm. Men jag tyckte ändå det var lite, för det var så ledsamt när du målade upp det här först, hur det var med det här ojämlika förhållandet, att det var ledsamt, men det var ändå lite skönt att barnet sa det till Aje, du stel som en sten. Då är det ju inte någon sån här terrorvälde på den nivån. Att man får säga det i alla fall. Det är bara att han är jävligt sur. Han är ingen hustyrann. Han är bara super, super sur.
Det är bara som att ha en filbunke som står i ett hörn och man bara vet att den är så jävla härsken. Men det spelar inte så stor roll. Jag tänker så här, i en perfekt biotop där man vill kunna studera surhet, så skulle de här vara liksom ett så jävla bra studieobjekt. Att man hade kunnat liksom bara låta hela tv-serien bara handla om det. Att man bara genuint, det är som en sån ostkupa man sätter ner vet, några marsvin liksom. Mm. Vad händer när surhet under de absolut mest optimala förhållandena? Hur långt kan det gå? Hur påverkar det barnen? Kan man kanske mäta surhet i hjärnan hos de här människorna? Mm. Så det skulle vara intressant.
Ja. Jag får känslan att när så här Aje åkte till läkaren för att undersöka sin prostata, så håller resten av familjen tummarna.
Men jag menar, det är inte så ovanligt, eller alla är ju sura i sina kärnfamiljer, alla går och muttrar.
Jo, men om alla muttrar, då finns ju ändå någon sorts surhetsbalans.
Ja, men det är sant. Det här är ju en väldig obalans.
Ja, men det är intressant. Hon är så himla osur. Men alltså, det är också en jättevanlig dynamik. Att en får rollen av att vara en kvittrande fågel och den andra får vara stel som en sten. Det är det jag menar. Att jag tror att det liksom är allmänmänskligt och på det viset är någonting public service borde ägna sig åt.
Och det gör de lyckligtvis.
Ja, det gör de, men de kunde ha det mer, de borde, borde inte heta Bettinas skilda värld, de borde heta så här Bettinas sura gubbe.
Bettina och sura gubben.
Ja, precis.
Det är inte kloker, utan det är butter.
Just det.
Vi ska återkoppla till dvärggrejen.
En riktigt gammal butter. Bra!
Bra!
En Askungesaga, fast med butter.
Okay. Nu
nu går vi vidare.
Värjarna är inte med i Askungen, va? Bara skjuter jag in här.
Veckans lilla drevet görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Och som jag sagt tidigare, vårbudgeten har ju kommit.
Mm.
Susanna Sallens egna budget. Så från och med 7 september kommer det här, den här förmånliga grejen att vara med i A-kassan bli 4 gånger så förmånlig.
Ska man få 4 gånger mer?
Nej, jag överdrev lite.
Ja, det gjorde du.
Men ganska mycket mer. Det är, tidigare var ju taket att man kunde få 15 000 i månaden när man var mellan jobb. Men nu höjs taket så att även de som tjänar 25 000, upp till 25 000 omfattas av A-kassan och får 80% av sin lön i A-kassa. Så att det blir 20 000 i månaden då.
Men det är en ganska kraftig höjning. Alltså det är ju
5 000 kronor ungefär.
25% mer blir det. Jag kan inte räkna på det sättet.
Mm.
Men det låter ju ändå som goda nyheter.
Men inte på det sättet, på något annat
sätt. Inte med den här västerländska matematiken.
Nej, precis.
Med den arabiska, eller vad det
är. Men är det med den västerländska slash arabiska matematiken får man 5 000 mer i månaden?
Verkar ju så, om man tjänar 25 000.
Alltså taket höjs från 18 700 till 25 000. Förr var det bara de som tjänar upp till 18
000. Du sa 15 000 innan.
Ja, jo, men alltså, det om man har, alltså den högsta lönen man kunde ha förut och ändå få 80% av den var 18 700. Aha. Vilket blev ungefär 15 000.
Ja.
Men nu är då taket uppe på 25 000.
Och då blir det 20 000.
Ja, från och med 7 september.
Men det priset för att vara med är ändå detsamma.
Det är bara 90 kronor i månaden att vara med just akademikernas A-kassa.
Goda nyheter, för det gör ju världen, eller Sverige i alla fall, tryggare.
Mm. Läs mer på aea.se om hur man gör för att gå med. Och om du tar steget att gå med i akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, skriv gärna det i din ansökan till A-kassan eller berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Som sades inledningsvis så har det ju varit partiledardebatt. Och efter det brukar ju alltid tidningarna be någon expert, någon statsvetare eller retorikexpert eller Camilla Thulin eller Markoolio, uttala sig om hur de klarar sig, partiledarna.
Just det.
Jag tänkte vi skulle göra en likadan grej här i Lilla Drevet.
Vad kul.
Ja, men ska, kanske.
Ska du gå igenom alla, sätta plus och minus?
Ja, men jag sätter inte, vi har inte det betygssystemet riktigt.
Nej.
Men för vi såg ju debatten ihop, Ola. Samtidigt som jag administrerade min privata Facebook-chatt. Som var ganska imponerande, den multitaskingen. Men vi tar dem ledare för ledare. Börja med vinnaren då, som alla var eniga om att det var Annie Lööf. Som kammar hem. Både experter och tittare. Rörande överens om att hon vann. Och hon var ju väldigt imponerande med tanke på att hon inte fick framträda i sin bästa färg. Tänkte ni på det?
Hon var orange.
Hon var aprikos skulle jag säga. Ja, men nästan orange. Men alltså, alla vet ju att Annie passar bäst i grönt, eller hur? Och min tes är att nu när Åsa Romson kom i grönt så bytte Annie snabbt till aprikos, som är lite svårburet till orange hår. Men att det säger en del om Åsa Romsons popularitet, att man avstår gärna sin bästa färg för att inte på minsta sätt förknippas med Åsa Romson. Det tyckte jag var intressant att man är löf, att det var så tydligt.
Men,
att hon var en missklädsam färg för att inte vara det minsta som Åsa Romsson.
De har så jävla mycket möjlighet nu att hålla på och färgkoordinera och så, eftersom det är tre kvinnor i alliansen. Nu var det ju en man här som Ebba Busch Thor födde ett barn under tiden.
Precis.
Och hashtag Baby Busch Thor.
Är det så?
Mm. Hon la upp en bild på Twitter, så nu kom den här...
Och hon hashtaggade själv?
Alltså, lanserade hon hashtaggen då. Hashtag Baby Busch Thor.
Unket Niklas Svensson-beteende.
Ja, men det var ju något progressivt tycker jag ändå med att ersätta den här liksom första undringen att man ska berätta, blir det en pojke eller en flicka? För det sa hon inte den här första tweeten. Hon bara så, man fick inte svar på frågan, blev det en pojke eller en flicka? Utan man fick svar på frågan, vilken hashtag blev det på den här bebisen?
Det blev Baby Busch Thor.
Vem var mamma? Fick man veta.
En bebis som har slagit sig ut i bröstkorgen på Niklas Svensson. Ja.
Diametrala motsatsen till Annie Lööf, Åsa Romsson. Enligt många gick det sämst. Enligt, om man med många menar alla, utom några av Åsa Romsons närmsta släktingar som missade debatten. Det blev tydligt tyckte jag att Åsa Romsson bara har en riktigt stor kvalitet. Vet du vad det är? Att hon inte är Gustav Fridolin. Att det är...
Men hur kan det vara
du spelar det? Hardball här med Miljöpartiet.
Väljarna blir ju i regel glada när någon är inte Gustav Fridolin. Men det räcker inte hela vägen. Om hon skulle komma undan med att skrika zigenare och likna ett hav i Auschwitz hade hon behövt vara anti-Fridolin. Nu är hon bara inte Fridolin. Om hon kommer in i ett rum där Gustav Fridolin är så tar de inte ut varandra och blir summa noll Fridolin.
Hon är inte mot Polen.
Det är hon inte.
Nej.
Och det tror jag hade behövts. Hon hade behövt vara mycket, mycket mindre. Det är ju tråkigt tycker jag för Miljöpartiet att folk tycker så himla, himla, himla illa om deras språkrör. Visst? Ja, men det måste vara tråkigt.
De jag är faktiskt inte helt med på den här grejen.
Ja, men det gör de faktiskt. Nej, de har ju lyft ut Gustav Fridolin skulle till exempel leda deras YouTube-satsning. Han halkade ju lite. Nu är han ersatt av en gossa i deras...
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag gör köpsättning.
Ja, men ko.
Ja, men ko. Som gillar kommunalt och så vidare. Ko, mu, ja. Och jag tror det är att om man bara har som kvalitet att man är inte Fridolin och den andra är Fridolin. Mm, mm. Det är ju någonting. Alltså att när man ser Gustav Fridolin, man tänker ju, det är inte jag som är den första med det, men på historien om Benjamin Button. Mannen som åldras baklänges, föds som gammal och sen blir yngre och yngre ju mer tiden går. Han ser ut som Benjamin Button som gammal. Ung på utsidan, förnumstig på insidan. Och kristdemokraten, tänkte ni på det? Jakob Forssmed, som också var med istället för Ebba Busch. Han ser ut som om Gustav Fridolin har tappat lägget och tagit på sig ett lösskägg för att kunna köpa ut på systemet. Han har ju också det här Benjamin Button-utseendet, bara lite yngre, alltså äldre än Gustav Fridolin. Jakob Forssmed var ju där för att ersätta då underbara, ljuvliga, väna Ebba Busch Thor. Mm. Som låg inlagd på lasarettet för hon haft för mycket vaginala samlag. Och födde barn. I första timmen av debatten tänkte man ju, det skrek ju du och jag, Ola, sy ihop Ebba och släpa in henne. Hennes efterbörd hade klarat sig bättre än Forssmed.
Skrek du, Ola, med en mun?
I korus.
Hennes efterbörd hade klarat det vattenbörd.
Skulle hennes klappa det takt.
Efterbörd dratt upp gamla gymnasial dravel om det skart. Knappast.
Ja, just det.
Men sen tyckte han hämta upp det. Eller hur? Andra timmen. Ingen fel.
Sätt ett lösskägg på Ebba Busch Thors moderkaka.
Och folk bara, gud, har du börjat träna? Jimmy Åkesson. Klart snyggast med Ebba borta. Tyckte jag i alla fall. Vem slog han på fingrarna där? Bra glasögon, skön skäggstubb och den där kaxigheten som man bara kan ha om man driver en politik som man vet att alla snart kommer anpassa sig till. Han stod ju och pös i mitten. 4 av 5 får han av mig.
Om man nu... sett debatten, men...
Nej, du skulle inte sätta betyg, men du jag kan inte låta bli när du tänkte på Jimmy.
Femman...
Varför femman?
Ja, men han är lite ovan vid toppdog-positionen, tror jag. Alltså att glider ibland tillbaka till den här underdog-rollen. Annars superbra. Stefan Löfven. Heffaklumpen hade inte alla med sig när han ville göra den viktiga skillnaden mellan diktaturer och icke-demokratier. Du följer med i detta. Vi ska alltså inte sälja vapen till diktaturer. Så därför är det viktigt att skilja på demokratier, diktaturer och icke-demokratier. En icke-demokrati är alltså en diktatur som vi säljer vapen till. Det, målet är att det i framtiden ska vara definitionen av en diktatur. Ett land Sverige inte säljer vapen till. Man frågar inte, har ni fria val och fri press? Utan, säljer Sverige vapen till er? I så fall är man ingen diktatur. Man är på sin höjd en icke-demokrati. Köper man riktigt mycket vapen kan man få demokratistatus. Anna Kinberg Batra. Gud vad tyst! Vilken tyst människa! Det var det tystaste jag hört. Jag trodde att hennes utmärkande drag var att hon var lång och hade ett ovanligt lågt hårfäste. Hennes hårfäste är ju lika nära havsytan som Jan Björklunds. Trots att hon är 1 meter och 20 centimeter längre. Hade hon inte varit så lång hade hennes hårfäste släpat i marken. Det är därför hon har så långa ben. Men hennes grej är inte detta. Hennes grej är att hon äter ljud och släpper ut tystnad. Hon är som någon hemul i Mumindalen. Knytten rädda för Ebba Busch Thor. Nej, för Anna Kinberg Batra.
Hon är som en sån här ljudisolerande möbel som man kan ha för att det ska bli mer tyst.
Man kan sätta henne under benen på stolar.
Vi har henne ju henne här inne i poddstudion för att få bättre akustik. För att det inte ska bli så slamrigt ljud här inne. Där i hörnet står Anna Kinberg Batra.
Och äter brus. Släpper ut tystnad.
Och om man känner på hennes hud så är den mjuk som filt. Man kan liksom linda in sig i Anna Kinberg Batra. Då blir det som en sån snötäcke. Alltså det som händer när man... när det snöar ute.
Jag vet att Beppe Wolgers ibland när han spelade in radio sa så här, jag vill att det ska låta som att det snöar. Han kanske hade kunnat ställa in Anna Kinberg Batra bara. Mm. Så låter det som tysta, tysta snöflingor landar på tyst snö. Mm.
Att leva med Anna Kinberg Batra, det är som att vakna upp där i Mumindalen när det, ingen är vaken, när det bara är snö och man går ut och man bara skit i det.
Att leva med Anna Kinberg Batra ska vara som att springa över en sommaräng utan att det låter det allra, allra minsta.
Att leva med Anna Kinberg Batra ska springa upp en sommaräng om man är döv.
Nej, men hon var väldigt tyst. Sa hon någonting? Hon nickade lite åt Annie Lööf. Det var lite som att Annie leder alliansen, fick jag en känsla av.
Var det som att Annie var hennes buktalardocka?
Nej, men det var, alltså, det var liksom,
att hon var tyst och den lilla dockan pratade.
De gjorde en reenactment av Ingmar Bergmans persona och Anna Kinberg Batra var då Liv Ullmann och Annie Lööf var B.B. Andersson. Annie bara pratade och pratade och pratade.
Annie bara, en dag när Carl Henrik hade åkt in till stan så var jag alldeles ensam på stranden.
Jag hade kunnat säga tystnare.
Carl Henrik.
Och för ibland så tog jag, ibland tog bara Annie liksom, Anna Kinberg Batra tog händerna om hennes kinder. Så, och förlåt mig att jag är så dum på mig, jag bara pratar och pratar och pratar.
Mycket du måste ju tyst. Att, du måste ju tycka att jag... Du måste tycka att jag, du måste bli så riktigt uttråkad, men du måste tycka att jag är en riktigt liten dumsnut som bara...
Så kolossalt som, uttråkad.
Som bara talar och talar. Nej, usch. Om vi skulle gå och göra lite kaffe.
Ja, en tyst människa är hon.
Anna Kinberg bara stirra på honom på ett sånt psykosexuellt sätt. Det finns en sån jävla konstig erotisk underton. Fast hon är bara helt tyst och bara stirra på henne så bara. Ja. Ja. Nog om det.
Nog om det.
Anna Kinberg Batra är bra på att ligga på sidan och titta ut i luften så. Men hon pratade inte så mycket.
Nej, hon kom inte riktigt in i debatten. Men bra då. Bra nickat uppmuntrande åt Annie flera gånger såg man att hon gjorde det. Mm. Och Annie stod ju mellan... Jag tyckte inte Annie alls framstod som en buktalardocka. Ingen gjorde det eftersom Annie stod mellan Kinberg Batra och Jan Björklund som annars hade sett ut som en buktalardocka. Han har ju med det träutseendet. Men också, Anna, det har hänt något med hans utseende. Han ser liksom ut som på en enkrona. Alltså han har ett intressant, lite mustigt utseende.
Det, alltså hela din liksom analys av den här partiledardebatten är bara hur de såg ut.
Jag chattade så mycket under tiden. Så att...
Jag märker det, för det är bara såna jätteelaborerade...
Jag hade ju ändå det med icke-diktatur.
Hade du ljudet på?
Ja, för Ola ville höra. Jonas Sjöstedt. Han klarade sig också jättebra, men han måste ju sluta låta som att han precis ska bryta ihop.
Ja, oh, jag håller helt.
Alltså, fy fan, vad han, vilken lipsill. Alltså, på riktigt, alltså, vad han än säger, så låter det som att han ska börja gråta. Han låter som att han just råkat anställa Åsa Romsons talskrivare och frisör. Nej, den behövde inte Åsa.
Drop mic.
Den behöver hon inte. Ja, det var så tramsigt skämt.
Har de en sån här fårfarmare som är deras frisör som har kommit med en sån sax och som har klippt fåren?
Ett snabbt klipp över luggen.
Praktisk.
Sen stickar hon en tröja till Gustav Fridolin.
Av sin tandlugg.
Av sin lugg.
Ja, just det.
Jag ber om ursäkt för den här lite ytliga genomgången. Ja. Men jag tycker att det brukar ändå vara så de ser ut. Mm. Alltså att man tar det lite vad de säger, lite hur de ser ut. Jag tyckte inte det sades tillräckligt mycket intressant heller. Det var fruktansvärt tråkigt där när de pratade om bygge. Fattar du något av det?
Hur det måste byggas mer bostäder.
Alla tyckte det. Mm. Så egentligen, då, hur kan man bråka så länge om något man är överens om?
Jag tror också jag zonade ut då.
Ja.
Jimmy började skriva om invandringen då också, kommer jag ihåg.
Jo, Och lite lätt kanske de ändå.
Man bygger för lite hus av invandrare.
Men Jimmy, det var väl ingen jättekonstig liksom grej att säga att om man ska släppa in, vad sa han?
En halv miljon turkbulgarer.
Om det kommer en halv miljon turkbulgarer.
Sa han turk på det då?
Han sa inte turk. Det finns nämligen bara en människa i Sverige som använder ordet turkbulgar.
Det är Ola.
Ja, det är Ola. Ingen, jag vet inte riktigt. Jag var koll, det är ju ett riktigt folk. Mm. Ett härligt folk tror jag. Men, nej, skitsamma. Jag har inte så mycket mer där. Det var för tråkigt.
Jag pratade förra veckan om sociologen Roland Paulsen.
Jo, tack.
Jag pratade om att jag vill att hans idéer om arbetskritik ska så här, prövas av ekonomer och statsvetare.
Folk har frågat mig om han har gjort något mot dig medan ni pluggar. Jag blev lite nyfiken faktiskt.
Gjorde han någonting mot henne? Eller var det bara att han var bättre än det?
Ja, det var det.
Mycket kan jag tolerera. Men inte en sån jävla viktig Petter. Nej. Jag ska sitta där och skriva så bra hemtentor.
Satt du och snusade och kastade snus i taket och irriterade på att Roland Paulsen hade gjort läxan.
Ola och Roland Paulsen hade ett frisbeelag på campus.
Och vad hände?
Sen så träffade Roland en som var mycket bättre på frisbee. Som hade mycket längre armar än Ola.
Och då fick han foten av frisbeelaget. Än ni hade ett band.
Jag hade ett syntband. Sen kom det fram att jag inte var någon riktig syntare. Var det kört?
Du var inte beredd att hoppa från Älvsborgsbron. För din kärlek till bandet.
Precis, jag karvade inte in for real i underarmen.
Som hoppade var namnet på bandet.
Som var namnet på bandet, ja.
Jag pratade om att jag vill att hans idéer om arbetskritik då ska prövas av ekonomer och statsvetare istället för att prövas av Lena Anderssons magkänsla i någon förvirrad kulturdebatt. Mm-hmm. Jag vill liksom inte ha en filosofisk diskussion om huruvida samhället Paulsen målar upp vore härligare, utan jag vill bara ha en diskussion om hur praktiskt genomförbar hans vision är.
Just det.
Och jag menar då på att det här saknades. Att det enda gången jag hört problematisering om huruvida visionen är genomförbar var när en socioekonom mejlade mig och berättade om den här Bomåleffekten.
Jag slutar med att prata om den här socioekonomen.
Ja, du får aldrig mer säga Bomåleffekten, Ola.
Du får aldrig mer säga socioekonomen som mejlade mig. Han blir för glad. Alltså du har gett mig så mycket.
Men varför ska jag leva då om jag inte får säga Bomåleffekten?
Men jag fattar inte. Har Roland Paulsen aldrig varit på en krogpissoar och sett en helt igenkloggad med snus och tänkt att vem ska ta upp det här utan betalning?
Han kanske inte har hållit på så mycket med krogliv. Nej. Som du har gjort, det kan jag tänka mig.
Men han måste stött på andra saker som ingen kommer göra av fri vilja.
Ja,
men det är nog inte heller hans case.
Det kanske inte är.
Ja, men det var enda gången jag hade stött på den här problematiseringen. Men efter att jag pratade om det här då har jag blivit tipsad från lite olika håll om en podcast där Roland Paulsen pratar med en, fick jag inte säga mer, med en socioekonom. Jag kan inte komma på rasidonymer till det ordet. Eller kanske inte, jag vet inte om han är sossa eller någon slags vänsterstämplad ekonom i alla fall. Sandro Scocco. Det är då vänstertankesmedjan Arena Idés podd Pengar och politik som jag blivit tipsad om. Och Sandro Scocco är chefsekonom för Arena Idé. De pratade inte om, fick jag inte säga mer, men Bomåleffekten. De pratade inte om det.
Men de pratade om något annat.
Ja. Ja, men det är ju så här att den då Bomåleffekten förklarar ju väl bara Nej. Ja, men de pratade egentligen mera inte om det. Alltså det är ju något som kanske så här att Bomåleffekten slår hål på liksom den värsta så här, eller de största glädjekalkylerna. Men egentligen så handlar det här med att vi inte har kunnat hålla på med arbetstidsförkortning. Handlar ju rätt mycket, det menar i alla fall Sandro Scocco då, att det handlar rätt mycket om att vi inte har gjort mer som Thomas Piketty säger. Att kapitalet har roffat åt sig så jävla mycket. Att mellan 1945 och 1980 så var det liksom jättemycket arbetstidsförkortning och ökad ledighet i västvärlden. För att då hade man en sån jämnare inkomstfördelning. Men nu sedan 1980 har då så här tillväxten inte tillfallit medelklassen eller inte tillfallit de fattigaste 99% i princip, utan det var det här top 1%. kapitalet har blivit större, liksom de rika kapitalägarna och medelklassen har konsumerat med lånade pengar och bla bla bla. Så att om man hade en mera sån Thomas Piketty-politik istället för Milton Friedman-politik så skulle den här arbetstidsförkortningen fortsätta. Skitsamma, det var ändå inte det jag skulle prata om. Grejen var att jag ville ha en... jag sa att jag inte ville ha en filosofisk diskussion om det arbetsfria samhället.
Lyssnade de på dig?
Jag ville bara ha en diskussion om dess praktiska genomförbarhet. Men jag ångrade mig när jag hörde den här podden. Att jag vill ha den här filosofiska diskussionen ändå. För Sandro Scocco hade ett så bra, mer filosofiskt inlägg om det, om arbetskritiken. Ekonomen som jag trodde skulle vara bättre på det praktiska var bättre på det andliga än de här skönandarna på kultursidorna. Scocco svarar så här på frågan om man blir olycklig eller lycklig av att vara utan lönearbete.
Jag tror att det finns ett antal människor som har en talang och begåvning att faktiskt klara av att förbruka all tid själva. Va? Men de är oftast oerhört kreativa och duktiga på detta. Va? Vi andra dödliga, vi lever ju i ett system och som paradigmforskning brukar betona så är ju sådär 97% av alla oss är ju paradigmmänniskor. Och jag tror att det blir rätt ensamt helt enkelt om man ska vara väldigt banal. Va? Alltså att alla går till jobbet och sen ska du sitta där och hitta på vad ska jag göra idag. Va? Och det klarar man en månad, kanske två, tre börjar bli korvigt.
Tre börjar bli korvigt.
Korvigt blir det efter tre månader. Men jag tyckte att det här var ett starkt inlägg av den anledningen att jag känner att det är sagt så mycket utifrån Sandro Scoccos egna erfarenheter av sin storebror Mauro. Att Mauro hade en sån extrem talang och begåvning för att gå runt i morgonrock med ett vinglas hela dagen. Och så sitta och plinka på pianot och waila i timmar. Ha brunch med Plura i fyra timmar.
Så här. Utan för ångest liksom.
Utan att det känns korvigt.
Nej, precis. Bara gå spontant köpa en motorcykel och bara köra söderut. Mot Toskana. Att han var en sån extrem sån livskonstnär.
Ja.
Och så har Sandro tänkt att jag ska också vara så här. Jag ska också leva som storebrorsan. Gick bra en månad. Kanske två. Sen efter tre månader.
Vad händer då?
Jag blir tokig. Ja, jag blir helt jävla, blir korvig.
Jag är så jävla ensam på den här motorcykeln. Bara, fortfarande inte i Italien.
Spelar till de ensamma på högsta volym.
Ja, men precis. Jag menar, man blir bara helt galen. Jag måste ha strukturer. Jag måste ha ramar. Så därför säger jag att han pratar om det här med viss pondus.
Men han menar att det är fallet för 97% av befolkningen att de inte kan vara lediga.
De är paradigmmänniskor.
Jag kan vara ledig. Det vill jag fan med säga.
Men vi tillhör ju någon slags så här fria arbetare. Vi tillhör väl kanske de här 3% då. Att vi inte har något sånt
men
jobb.
Men har han inte hört talas om bara så här, hyra en lokal med några andra? Alltså man behöver inte sitta själv. Det är väl inte det som är meningen. Man kan väl göra något med någon annan. Jag skulle inte heller bara vilja sitta i min lägenhet i ett år ensam.
Det är mer som att ha fotboja. Det känns ju korvigt efter tre månader.
Jo, men jag menar, ni har ju ändå att man har den här kreativiteten. Att ni har det att fylla det med.
Det han menar att de flesta inte har...
Du skulle också kunna fylla det med Netflix.
Ja, men nu är ju mitt jobb är ju roligare än Netflix. Alltså delar av dygnet i alla fall är ju roligare att hålla på med. Så jag skulle ändå jobba lite, ja.
Men det kanske är så att ändå, han pratar om paradigmmänniskor som inte hade kunnat börja rita en serie. Eller att de inte hade haft någon sån drivkraft. Och då bara hållit på med Netflix och blivit galna. Jag vet inte.
Ja, nej, men det är väl han menar.
Handlar Mauro Scoccos låt till de ensamma om Sandro Scoccos försök att vara ledig i fyra månader och skriva en roman istället för att jobba som ekonom på arenan?
En sång för alla dem.
Jag ser människor runt omkring mig, ser hur de jobbar dygnet runt för att slippa känna efter hur de egentligen mår. Nej.
Det är ju en arbetskritisk låt. Jag har aldrig lyssnat på texten.
Men så vad landar detta? Du tyckte det här filosofiska argumentet höll höjd?
Alltså lite just bara för att det kom från honom så kände jag att det kom ur verklig levd erfarenhet. Annars var det inte så raffinerat egentligen.
Nej, för det är typ sådana saker min mamma säger också. Att man ska ha lite struktur i sitt liv. Då mår man bättre.
Ja, och det har hon väl rätt i.
Ja, det tror hon har rätt i.
Men det kan man också fixa själv genom att vara lite sabba. Ja, jag äter frukost, till exempel. Vi vid den här tiden. Jag äter 6 kiwifrukter innan. Det är en författare som gör det. Vilken författare är det? Som har sån morgonrutin. Att han äter 6 kiwifrukter innan klockan 8 eller sådär. Sen går han ut och går.
Freddy Wadling.
Ja, men jag tror att det ändå ligger något i det, att sådana som Roland Paulsen och sådana som ni inte riktigt kan förstå.
Vad de mig och Kringland, vad representerar vi för dig som inte du är med i då, eller?
Ja, men jag lever också här livet, men jag känner att det är på gränsen hela tiden. Att det är på gränsen till att jag blir tokig av det. Att jag hellre skulle så här, skaffa ett kneg.
Då öppnar man sig en liten öl, Lola. Så inga problem med det.
Var det inte kiwi till frukost?
Jo, kiwi till frukost.
Kiwi till frukost, sån öl.
Liten öl. Men till stressen sätter
i. 6 kiwifrukter, sen 6 flaskor öl.
Sen fingerfärg och dans.
Tories vann valet i Storbritannien.
Kul för dem.
Så jävla oväntat. Därför att stämningen var... Var ni med på det här att alla var så här, det är så jävla jämnt det här valet, vem ska vinna? Labour kan lika gärna vinna så.
Ja.
Och Tories har ju redan suttit liksom vid i regering, David Cameron redan varit premiärminister. Och Storbritannien har ju gått igenom, varit väldigt drabbad av finanskrisen. Så det har varit väldigt, liksom rätt tuff regeringsperiod för Tories. Mm. De har regerat när det har varit jättedåliga finanser. De har varit tvungna att liksom genomföra massa jätteimpopulära så här bantningsåtgärder, bla bla bla. Labour har stått för liksom en lite annan politik, gått mycket mer till vänster än vad de har gjort innan, och det har liksom den allmänna liksom opinionsmätare och så ansåg ju att den här vänstersvängen från Labour hade väldigt stort liksom folkligt stöd.
Opinionsmätningarna har aldrig slagit så fel.
Nej.
Typ som det var en vecka innan valet och sen hur det blev.
Exakt. Hur kunde det gå så dåligt för Ed Miliband? Jag hörde på Katrin Marsall som är en expert på politik i Storbritannien.
Tidigare Kielos.
Just det, tidigare Kielos. Det var några veckor innan valet så medverkade hon i Agenda. Och då sa hon så här om hur det kunde gå så. Hur kan Ed Miliband vara så, hur kan han vara så impopulär trots sitt liksom potentiellt folkliga budskap?
Han har haft svårt att nå ut. Han blir inte så bra på bild, vilket tidningarna gillar att göra en väldigt stor sak av. Det är han äter en baconmacka och ser liksom dregla lite och den bilden hamnar på alla tidningsomslag. I flera veckor och så vidare och så vidare. Och han har inte lyckats, ja det är lätt att skylla på medierna naturligtvis, men han har inte lyckats förrän nu i valrörelsen ge en annan bild av sig själv.
Han är ful och äcklig alltså.
Han har inte lyckats ta en annan bild av sig själv än den här som har figurerat när han har ätit baconmacka.
Ja. Det finns ingen vanlig pressbild på honom. Det finns bara den här då det är bacon som rinner ut ur munnen.
Men är det omöjligt att fota honom utan... Att han har en baconmacka.
Alltså de gjorde det till slut ett par veckor innan valet. Men,
det här var för sent. Det gick inte att vända den här bilden av.
Men det, innan var det den som var på alla affischer, på Labourpartiets affischer. Baconmackan.
Ja, precis. Jag känner att det är väldigt starkt så här att liksom, även om enligt opinionsmätningarna så känner liksom stora delar av det brittiska folket så här, vi är arbetare, vi är redo för en förändring, vi skulle jättegärna vilja ha större satsningar på offentlig välfärd, men vi kan ändå inte rösta på Ed Miliband för att han äter en baconmacka för äckligt.
Ja.
Det har verkligen varit så hemskt där med Ed Miliband att hela grejen, problemet folk har med honom är att han är weird, det de säger hela tiden, han bara väcker mobbar igen hos oss.
Aha, han är deras Romsson.
men det är bara han är konstig, och sen så de så här, klipper de ihop liksom filmer med hans mest awkward moments, att han så här ska pussa sin fru någon gång i något kampanjmöte, så råkar hon vända bort ansiktet precis innan, så blir det bara så lite awkward att han är så hela tiden. Och det är som det främsta caset mot honom. Vi kan inte ha något som är så weird.
Det är väldigt fascinerande faktiskt, för att jag liksom känner så här, hur äckligt kan han ha ätit den här alla baconmackan? Och så bildgooglade jag.
Uh-huh.
Och då äter han ändå mackan på ett ganska vanligt sätt. Alltså jag kollar på hela YouTube-filmen. Det är bara en jävla människa.
Hela tiden.
Ja, men det är klart att när man tuggar, jo, att liksom man ibland ser så här, inte gör en jättebra fotomin. Men det är liksom ändå ett helt... Det är inte att det så här rinner någonting ur hans mun. Eller vet, det är bara en människa som äter en baconmacka. Ah. Och ändå så har den här grejen liksom blivit så här... Det har ju varit ett meme. Så det har förekommit så här, det var liksom sån, alltså nu, jag googlar på detta, då är det första som kommer upp är så här, Ed Miliband, bacon, bacon sandwich. Det är liksom det mest sökta. Alla är helt jävla tokiga i den här bilden när han äter bacon och tycker att det ser så jävla konstigt ut. Det är liksom en sån...
Men det är ju bara att det är en freeze frame i ett sånt ögonblick där alla har sett konstigt ut. Att just när man tuggar så blundar han lite, så om man fryser bilden där så ser ju alla efterblivna ut.
Ja, jag menar att
det är lite, det var ju en liknande grej, kommer jag ihåg, Per Gessle kanske för ett par år sedan var det en bild där han stod på scen.
Han såg inte klok ut.
Han såg inte klok ut, hans ansikte wobblade lite på något sätt. Men det är ju så här bara, ja, om du bara tar freeze frame på en medelålders människa som spelar poprock i 2 timmar så antar jag att då kan du få ut det från vilken konsert som helst.
Alltså, ja, jo.
Den bilden.
Men jag menar, jag tycker det känns ganska intressant för att i en svensk kontext, vi har ju levt i kanske 20 år med den här bilden där Carl Bildt att en hamburgare på ett fruktansvärt äckligt sätt. Och det är verkligen groteskt äckligt. Det är liksom så här, hänger ju så här dressing ner för hans mun och sådär.
Men det tror jag bara var varumärkesbyggande för han.
Det har ju inte enat honom från att vara verksam i absoluta toppskiktet av politiken i 20 år efter det.
Nu måste jag bara snabbt bildgoogla för mig själv här så jag ser, så jag hänger med.
Förlåt, jag kan lägga upp en bild där med de här två bredvid varandra bara för att jag ska se så vilken jävla hårresande skillnad det är. Jag kan lägga upp det på mitt Instagram, Liv Strömqvist. Om ni vill se. För att det är så jävla påfallande att jag känner att så här, hur kan det finnas så mycket press i Storbritanniens politik på att äta snyggt?
För att, jag håller inte med det, Liv. Han ser fan för jävligt ut när han äter.
Nej. Ja, han...
Okej, inte för jävlig, men... Nej, men okej, det är så man ser ut när man äter en smörgås.
Ja, det är som är intressant är för man så här dreglar dressing längst ner med mungipan som Carl Bildt gör. För då har man ju ätit dåligt. Då är det inte bara en avfotografering utav en vanlig ätning.
Alltså jag bedömer det här vara en helt vanlig jävla ätning. Och sen fotar man honom när han ser i ett fult läge. Men det som är intressant är att det kan vara så... viktigt att äta snyggt i brittisk politik. Det är som att ha liksom en jättelycklig kärnfamilj i USA och sådär. För sen, alltså, de hade ju den här bilden på omslaget till The Sun och ägnade hela omslaget till att liksom håna honom. Den här bilden har varit ett meme. Det är liksom en jättestor, en enorm kampanj angående att han har ätit så fult. Sen finns det en motkampanj som heter, som har varit hashtaggen Je suis Ed, där folk har tagit bilder på sig själva när de äter bacon och så här, det går att äta bacon snyggt. Det har varit en startkampanj.
En backlash.
Exakt, det har funnits av alla håll. Men pressen har lett till exempelvis att David Cameron fotograferades i april 2015 och ett år senare ätandes en korv med bröd med kniv och gaffel. På grund av att ångesten för engelska toppolitiker att äta snyggt har blivit så sjuk. Så att vi kommer se liksom i framtiden. Aha. Engelska politiker äta så här popcorn med sked.
Skala en vindruva. Äta den i små, små bitar.
Mm.
För det liknande var ju, Carl Bildt har ju inte, det känns som han inte drabbats alls av den bilden.
Nej, jag känner så här,
men däremot när Göran Persson liksom snattade lösgodis, då fanns det liksom inte bara liksom brottet själagodis utan också att det var lite äckligt. Att han liksom inte, tjockisen kunde inte hålla sig från att liksom plocka med fingrarna och äta direkt ur skålarna. Alltså han drabbades ju värre än Carl Bildt som typ åt med hela ansiktet. Jag tror det liksom förstärker...
Det förstärker Carl Bildts varumärke, sa du, som en människa som är hungrig på livet.
Nej, men jobbar inte Carl Bildt jättemycket så? När han sa så här, jag visste inte att Sverige kom 3:a i fotbolls-VM, sa han kanske så här, när alla visste att de hade gjort det. Då var det inte så här, din jävla idiot, utan bara, aha, för han har läst så mycket böcker istället.
Men du menar liksom så här, att han vet inte hur man äter en hamburgare.
Han brukar inte gå och äta hamburgare. Det här är han första och enda gången han...
Gapar han jättestort och bara trycker in hela. Fan.
Han vet inte bättre. Han åt den på högkant. Han visste inte. Mer... Ja, men jag tror faktiskt att det sa något om hur sällan Carl Bildt äter en hamburgare.
Han har aldrig tagit in... Han håller på och läser böcker och är på möten och flyger flygplan och läser rapporter så mycket så att han har liksom aldrig... tagit in näring på något annat sätt än via dropp förut. Men, för första gången han åt.
Tänkte, han trodde först att det var så seriös. Vad är det här för ett kladdigt stolpiller? Nej, nej, Carl, det är du tar den oralt.
Men jag bara känner så här...
De bilderna. Han försöker
för... Men jag känner mig liksom så här...
Carl Bildt för upp en Big Mac i det.
Väntar på att det ska smälta.
Men jag kände liksom när jag hörde det här jävla gnället om att Ed Miliband skulle ätit så jävla äckligt som man är redo att offra sig hela Labours politik för att man inte står ut. Då kände jag så här, vad är det? Sådana jävla Irlands problem vi har levt. Då känner jag mig så som jag kan tänka mig att människor som bor i Nepal efter jordbävningen känner sig när de läser ett reportage om att det är snö i Stockholms innerstad och sånt där. Man bara så här, här lever vi, här sitter vi med politiker som bara slafsar i sig någon skit och ni ska liksom klaga på att man en helt vanlig människa bara tuggar typ.
Carl Bildt beställer en tratt till sin hamburgare.
Han
en hamburgare och en lavamangspruta, tack.
Han får en hamburgare. Han får sin hamburgare på en tallrik och då äter han tallriken också. Han bara, vilket torrt bröd.
Carl!
Han äter upp hela den där papptallriken som är, och så säger han, ja den var god men brödet var lite torrt.
Med ketchup slank den ner.
Han får en Big Mac som är i en sån kartong som man får på McDonald's och äter han hela kartongen. Och så säger han, den var god, men skalet var lite hårt. Skrattar han så mycket.
Ja. Jag tror en äcklig matbild förstärker redan att man måste redan ha en, liksom, en uppfattning om sig själv, att man är ett äckel. Då kan det förstärka, annars inte, tror jag.
Men han kanske borde ha fördrivit människor i Sydsudan, Ed Miliband, för gjort liksom en undanmanöver för oljeborrning.
Nej, men det är det som är så jävla sjukt, att liksom han kommer undan med en hamburgare så mycket så att han också kan fördriva människor i Sydsudan. Att han bara liksom så här, alltså så här, Ed Miliband kan inte ens bara... Alltså,
folk bara, tycker ni det var grisigt, då skulle ni se han äta en hamburgare.
Men är det funderat på om det är om det här skulle kunna tjäna som en slags jämförelse mellan svensk politik och Storbritanniens politik? Är det att vi har inte förstått att vi kunde ha det bättre? Vi har inte förstått att vi har kunnat ställa högre krav?
På bordsskick?
Ja.
Ja, kanske.
Vi bara, jaha, du äter en hamburgare så. Du fördriver mig i Sydsudan. Vi bara, jaha, rösta på dig nästa val.
Det var ju så lång tid under 90-talet att det var liksom han som försökte ta in hamburgare som ett stolpiller då och Göran Persson som bara stod och glufsade liksom från de här lösviktsgodisskålarna. Så att det var ju de tydliga alternativen i svensk politik.
Jo, men Göran Persson kanske tog så här en violpastill och man fick bilden att han lyfte upp det som tråg med karamellpågarna och liksom tömde i sitt gap. Ja, det är hemskt att det ska vara så.
Ja, men du menar att det fanns bara de två alternativen så vi var tvungna liksom att...
Det sen, fanns ju inget bra bordsskick att rösta på under lång tid.
För att det fanns bara ett uppstickarparti och det var Ny Demokrati. Och då är det så här, se Bert Karlsson äta så en mosbricka.
Men han har ju också ätit semlor på äckligt sätt i tv. Det också. Ja.
Jo, precis.
Är det något vi behöver säga?
Jag tror inte det. Jag kan säga att den 20 maj kommer det vara en roast av Emma Knyckare på Tangopalatset.
Vad jobbigt. Köp gärna biljetter. Vad jobbigt.
Ja, men det är jobbigt för dig för att du måste skriva ett manus.
Ja, precis.
Men för lyssnarna publiken... räcker det att köpa en biljett på biletto.se/roast.
Mm. Just det.
Ja, men vad jobbigt att behöva köpa en biljett. Jag kan berätta att jag...
Men för dig, du får komma in ändå, Liv. Mm. Så du behöver inte oroa dig för detta. Lyssnarna får göra det lilla jobbet att gå in på biljetter.se snedstreck roast.
Jag kan berätta att jag har gjort en bok med min andra podd. Min konkurrerande podd.
Mm. Systerpodd. Konkurrerande podd.
Ja, precis. Eller systerpodd kan man säga också. Kära Liv och Caroline heter den. Kan man köpa. Finns i handel nu.
Bra. Ni kan gilla oss på Facebook. Hashtag Lilla Drevet. Vi hörs om en vecka. Hej då.
Hej då.